Sedan började Jesus tala till folket med hjälp av bilder och sa bland annat: En man planterade en vingård. Han byggde en mur runt omkring den och grävde en grop där han kunde pressa druvorna. Han byggde också ett vakttorn. Sedan hyrde han ut vingården till några vinodlare och reste utomlands. När det blev dags att skörda skickade han en av sina män för att hämta den del av skörden som var hans. Men vinodlarna tog fast mannen och slog honom och skickade honom tomhänt tillbaka. Ägaren sände då en annan av sina män, men de gjorde likadant med honom. De misshandlade honom och slog honom i huvudet. Det nästa som han sände dödade dem. Ja, alla som ägaren sände för att få ut sin del av skörden misshandlade dem eller slog ihjäl. Till slut fanns det bara en kvar att sända, ägarens enda och mycket älskade son. Han bestämde sig då för att sända iväg denne. Honom vågade de inte göra något ont, tänkte han. Men när vinodlarna såg sonen komma sa de: Det är han som ska ta över vingården när hans far dör. Vi dödar honom och sen blir vingården vår. Därför grep de honom och slog ihjäl honom och slängde ut kroppen utanför muren. Vad tror ni att ägaren kommer att göra när han får veta vad som har hänt? Jo, han kommer själv för att döda dem allesammans och sedan hyra ut vingården till andra. Har ni inte läst den här versen i Saltaren? Den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna har nu blivit en hörnsten, den finaste stenen i hela huset. Detta är Herrens verk, och man tror inte det är sant när man ser det. De judiska ledarna ville genast arrestera honom, för de förstod mycket väl att det var dem han syftade på. De var de onda vinodlarna i berättelsen, men de var samtidigt så rädda för folket att de inte vågade ge sig på honom. Därför lämnade de honom och gick därifrån. Istället skickade de dit några fariser och anhängare till kung Herodes för att diskutera med honom och hoppades att han skulle säga något som de kunde arrestera honom för. Mästare, sa de inställsamt. Vi vet att du inte är rädd för att hålla dig till sanningen. Du frågar inte efter vad folk tycker och tänker utan säger oss rakt på sak hur vi ska leva efter Guds vilja. Kan du inte säga oss om det är Guds vilja att vi ska betala skatt till den romerska staten? Ska vi betala eller inte? Jesus genomskådade deras knep och sa: Visa mig ett mynt, så ska jag säga er det. De gav honom ett romerskt mynt och han frågade dem: Vems bild och namn är det här? De svarade: Kejsarens. Då sa han: Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. Och de förundrade sig över vad han sa. Sedan kom några saduker till Jesus. Dessa människor tror inte på uppståndelsen från de döda. Och de sa: Herre, Mose gav oss en lag som säger att när en man dör barnlös ska mannens bror gifta sig med änkan och skaffa söner i sin brors namn. Det var en gång 7 bröder. Den äldste gifte sig men dog utan att lämna några barn efter sig. Den andra brodern gifte sig därför med änkan, men snart dog också han och lämnade inte heller några barn efter sig. Då gifte sig näste bror med henne och han dog också. Så pågick det tills denna kvinna hade varit gift med alla 7 utan att de fått några barn. Till sist dog också hon. Nu vill du veta en sak. Vems fru kommer hon att bli efter uppståndelsen? Alla 7 bröderna hade ju varit gifta med henne. Jesus svarade: Ert problem beror på att ni inte känner skriften och inte heller Guds kraft. När de döda uppstår kommer de inte att vara gifta eller gifta sig utan leva som änglarna i himlen. Men nu till frågan om det kommer att bli någon uppståndelse. Har ni aldrig läst om Mose och hur Gud i den brinnande busken sa till honom: Jag är Abrahams Gud och jag är Isaks Gud och jag är Jakobs Gud. Det betyder alltså att Gud talar om dessa som levande fastän de varit döda i hundratals år. Han skulle inte ha sagt jag är deras Gud om sådana som inte existerar. Ni har fullständigt kommit på villovägar när det gäller uppståndelsen från de döda. En av lagexperterna som stod där och lyssnade till diskussionen var imponerad av det svar Jesus hade gett. Och därför frågade han: Vilket är det viktigaste av alla buden? Jesus svarade: Det som säger, hör Israel, Herren vår Gud är den enda sanna guden. Du ska använda all din kraft till att älska honom. Och du ska tjäna honom med ditt inre väsende, ditt liv och alla dina tankar. Lika viktigt är det andra budet. Älska dina medmänniskor lika mycket som dig själv. Inga andra bud är mer livsviktiga än dessa 2. Lagexperten svarade: Herre, du har sagt ett sant ord när du säger att det bara finns en Gud och ingen annan. Och jag förstår att detta att älska Gud med sitt innersta väsende och av all sin kraft av hela sitt förstånd och att älska sina medmänniskor som sig själv, det är större och viktigare än alla slags offer på altaret i templet. När Jesus hörde mannens kloka svar utbrast han: Du är inte långt borta från Guds rike, och efter detta vågade ingen annan komma med några fler frågor. När Jesus senare undervisade folket inne på tempelområdet frågade han dem: varför påstår era religiösa ledare att Messias måste vara en ättling till kung David? David har ju själv sagt, ledd av den helige ande: Gud sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt alla dina fiender under dina fötter. Eftersom David kallar honom sin herre, hur kan han då vara hans son? Hans sätt att argumentera tilltalade folk, och de lyssnade därför ivrigt till honom, och han fortsatte sin undervisning. Akta er för lagexperterna. De älskar att gå klädda som förnäma och lärda män och vänta sig att alla ska buga sig för dem när de går över torgen. Vid gudstjänsterna i synagogorna sitter de på de främsta platserna, och vid festmiddagarna slår de sig gärna ner på hedersplatserna. Men fulla av habegär lurar de av hjälplösa änkor deras hus. För att sedan skyla över vilka samvetslösa människor de är, låtsas de vara gudfruktiga genom att be långa böner offentligt. Därför kommer också Gud att straffa dem desto hårdare. Sedan gick han fram till kollektkistorna i templet och satte sig ner och tittade på när folk kom och lade sina pengar i dem. Några som var rika lade dit stora summor, men så kom en fattig änka och lade dit 2 5-öringar. Då kallade han på lärjungarna och sa: den här fattiga änkan gav mer än alla rika män tillsammans, för de gav bara en liten del av sitt överflöd, medan hon gav sin sista 5-öring.